Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå på er och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Mowgli Ekeliv, ja. Som vanligt i Stockholm, och jag då, Per Baloo Bjurman, ja. Också som vanligt i New York. Det är dags för avsnitt 208. Vi gjorde ju ett litet extra avsnitt här om dagen, bara ja, i helgen. Ja. Men det räknar vi inte in i vår vanliga kronologi då, nej. Har du bestämt.
Nej,
det är du som är kronologiskt anal.
Ja, jag är den enda som producerar eller alternativt lyssnar på podden så bryr mig om att det är avsnitt 208. Så men, och specialavsnitt räknas inte.
Du vill inte räkna in specialavsnitt när vi pratar nej. Om allt stort som hände förra veckan.
Nej, pratar vi med Erik Karlsson, blir tradad och Henrik Zetterberg lägger av. Det räknas inte till ordinarie avsnitt.
Okej, okej. Okay, okay. Ja, det är bra att vi har en arkivarie att lyssna på.
Ja,
ja nej, men och så det här är också då del 3 i vår stora säsongspreview. Där vi går ju igenom var och ett av lagen division för division. Och vi är alltså framme vid, vi är inne i västra konferensen nu och framme vid Central Division. Ja. Den enda division som fortfarande har bara 7 lag eftersom det är lite ojämnt antal lag i ligan. Men det kommer ju snart att korrigeras eftersom det är ju helt klart att Seattle blir expansionslag. City Hall i Seattle har tagit beslut om det byggs, renoveras arenan för hur mycket som helst och så, eller om det byggs ny eller hur det var.
Ja, det är Key Arena eller vet jag, som ska rustas upp då, för massor med miljarder höll jag på att säga, en miljon i alla fall.
Ja.
Så, och då är det kanske det skulle varit Arizona vi skulle inlett dagens Central podd med, men det kommer vi ju inte göra sedermera.
Jag skulle säga det, det blir väl de då som får flytta över till Central.
Exakt, och det tror jag inte Central lag. Ja, det får vi se. Vi ska ju prata Arizona nästa vecka, men de har ju lite på uppgång, men ett lag som inte haft det så roligt under sin klubbshistoria som skulle flyttas över till den här stentuffa divisionen vi ska prata om idag.
Ja, nej, men det är mest logiskt, även om det för dem inte kommer kännas så logiskt att vara ett centrallag där de ligger så långt västerut geografiskt.
Exakt, och liksom, kan åka bil i princip till Vegas och till Los Angeles och sådär.
Ja, precis. Men det är ju ändå mer logiskt än att flytta på Calgary. Det går inte heller.
Nej, det blir konstigt att flytta Calgary när de precis från Edmonton och Vancouver. Det blir också, ja, det blir skevt lite hur de gör, men det, allt pekar ju på att det blir Arizona.
Ja, det var detsamma. Ja. Innan vi kommer in på vår preview då, så ska vi väl bara nämna att nu är ju försäsongen igång på riktigt. Som sagt, Erik Karlsson och Zäta och allt omtumlande som hände förra veckan, det har vi redan avhandlat. Och missar ni det så gå tillbaka och kolla på extra avsnittet från i helgen. Ja. Nu konstaterar vi att försäsongen har brakat igång ordentligt och det spelas träningsmatcher varje kväll.
Ja, det är till och med så att de ska spela i Kina här ungefär nu samtidigt som att vi spelar in den här podden.
Ja, de har spännande matcher. Calgary och Boston är ju där med delar av sin trupp. De har
exakt.
Split squads.
Ja, vissa spelar kvar här i Nordamerika, men ena sidan av truppen är där borta i Kina och ska promota NHL. Och Bettman har varit ute och sagt att det kan till och med bli regular season matcher där borta, vad det lider, vad man nu tycker om det. Men så är det
då,
i alla fall.
Då ska jag åka med.
Då åker du till Beijing.
Jag har aldrig varit i Kina, så det skulle vara fantastiskt spännande.
Ja, det är lite annan typ av publik där, kan jag tänka mig.
Ja, det vet man ju ingenting om. Men synd om de här splitskåsen som var kvar hemma, vad taskigt. Nu drar vi till Kina, ni får stanna här i Calgary.
lite tråkigt vän, får man säga.
Ja, i kväll spelar in det här så småningom så ska jag på min egen säsongspremiär på Garden.
Jaså.
Det är Rangers Flyers. Första matchen på Garden för säsongen. Det ska bli väldigt angenämt.
Du, det förstår jag. Då har du exakt, med tanke på att du var så noga med att poängtera att du aldrig har tagit off-season från Garden så tidigt som förra säsongen. Då tog det ju slut redan i början av april. Du som brukar sitta där fram i slutet av maj och till och med juni har det varit ibland.
Ja, det var länge sedan jag var där nu. Det har du verkligen, det har inte ens tänkt på, men det är ju jättelänge sedan.
Halvår sedan?
Ja, 5 månader sedan i alla fall. Och i somras har jag inte varit där på några konserter heller. Så att, det blir ett kärt återseende. Det blir ju det som kommer tillbaka som sommarlovet. Det är ett väldigt långt sommarlov. Man hälsar på alla och det är så här, åh, hur har du haft det? Och bla, bla, bla.
Återstår att se om du kommer vara lika bortkomben i katakomberna som jag är där. Jag går ju runt där och tappar bort mig direkt och ser om det sitter i fortfarande.
Hur skulle jag kunna vara det? Jag, har ju, det är som, jag är ju där jämt. Det vore otroligt tragiskt om jag gick vilse.
Nej, det är ungefär som du skulle komma hem till ditt barndomshem ungefär och gå bort det.
Så
det...
Jag är inte så dement än.
Nej, okej, okay, det är du faktiskt inte.
Jag inte.
Det är sant.
Men det ska bli, de har ju spelat en match redan mot Devils hemkvällen. Då var jag borta. Och då... Elias Andersson gjorde det väldigt bra.
Ja.
Det verkar som att han är på... kommer att ta en plats i år. Det är väl inte helt oväntat. De har ju ett ungt rebuild-lag, så det ska han göra. Och det tycker inte jag är så tråkigt. Om, ju fler svenskar desto bättre. Det vet ni att jag tycker här.
Ja, precis. Så, den är kanske, förutom Bjurman som jag ser mycket i New York-matchen naturligtvis, så har vi ju en poddlyssnare som är väldigt aktiv på Twitter, så där, Tobias Pettersson, som är helt lyrisk här över Elias Anderssons första match och hur hans kamp såg ut. Och så här. Att, han hävdar ju att att Elias Andersson är bättre än till exempel Casey Mittelstadt, som är den kanske mest hypade forwarden inför den här säsongen. Ja. Av rookies. Så att, vi får se om det är så stora växlar vi ska dra av Elias Anderssons första match här. Men ändå, han har börjat bra.
Mm. Fredrik Claesson, eller Claesson som de här säger här, spelade matchen också. Och gjorde det tydligen helt okej. Okay. Så vi hoppas på att han kan ta en plats också. Och ikväll begår då Henrik Lundqvist och Mika Zibanejad säsongspremiär också.
Just det. Mm.
Men vi mer, det man är mest nyfiken på, jag tycker ju att försäsongen är lite för lång och det spelas för många såna här meningslösa matcher. De är verkligen frustrerande tråkiga att titta på.
Ja, det är sant. Visst, du ska dit och du suger nu för att du ska få komma tillbaka till MSG. Men det är som du säger, vi brukar konstatera det så här på liksom den här tiden på året, att när de spelar halva laget ena kvällen och sen nästa dag med andra halva laget, det blir väldigt...
Nej, grejen är ju att så länge... Så fort man tar bort momentet att matcherna inte betyder någonting, då blir hockey väldigt tråkigt. Eller blir väl aldrig idrott.
Ja, men hockey som ändå är en duellsport och det är kamp och det är inställning som är helt avgörande nästan, då det blir inte sevärt liksom.
Nej. Nej, så jag tycker de kunde korta ner det här. Men åtminstone så är det ju lite kittlande då att se rookies. Och vi har några svenskar som har... Ja, utmärkt sig. Rasmus Dahlin gjorde en väldigt bra första match under rookie-kampen där. Igår så var det dags för första riktiga försäsongsmatchen mot de stora pojkarna.
Ja.
Och det gick inga poäng, men han var ju väldigt bra ändå enligt samstämmiga rapporter. Ja, men det också. Det är svårt att se matcherna här på försäsongen. Det sänds ju inte på tv precis.
Ja, man får streama på lite obskyra sajter. Ja. Det kanske ni lyssnare har försökt med också. Men jag såg lite grann av den där Buffalo-matchen när Dahlin debuterat, som jag var uppe mitt i natten. Mitt Tampa spelade, så jag var tvungen att kolla på dem. Det var inget roligt. 1-4 torsk mot Carolina på hemmaplan. Usch. Men Dahlin var desto roligare. Han ser ju fin ut. Han fick ju nästan en poäng för att han låg bakom ett av målen när han stod och pointade powerplay där och styrde och ställde och så bra. Att han hade ju några fina finter som hade dykt upp. Highlights-klipp på inte minst. Och så konstaterar man, vi får se hur det blir, men de verkar ju faktiskt, jag är ju intresserad av det och se vilken backkollega han ska paras ihop med. Det verkar ju som att de vill behålla Ristolainen med Scandella som i fjol, som trots att de kom tok sist och Ristolainen har fått mycket kritik för att han inte klarat av att bära upp första backrollen, så fungerade faktiskt det backparet bra förra året. Och så har jag istället Dahlin då, inte med Bogosian utan med Jake McCabe. Mm. Ser ut, är det de testar just nu och faktiskt försökt med träningar och match hittills. Så, att, så ser det ut att bli.
Ja, det blir, de har ju ett antal träningsmatcher kvar. Gnugga in det här och sen är det premiär mot Boston den 4 oktober. Det blir väldigt spännande att se hur det kommer att se ut då.
Ja. Ja.
Men han är ju ett exempel på det här. Man blir ju fascinerad när man ser... Alltså, de är så unga och kommer in med sån... De kan vara blyga utanför isen, men de kommer in på isen... Att de är så järva liksom. Att det bara är naturligt för dem att göra de här finterna och ge sig ut på de här järva soloräderna och så. Det är jävligt fascinerande.
Ja, för det är de två mest hypade svenska prospekterna som kommer in inför den här säsongen. Det är dels Dahlin som vi precis pratade om, bara gör sin grej direkt. Men inte minst Elias Pettersson då i Vancouver, vad håller han på med? Det är ju höjdpunkt efter höjdpunkt som kommer från Vancouver.
Såg du finten när han gjorde bort Ryan Strome?
Ja, exakt. Ja, nej, det var Ryan Strome. Som flög bort, han försvann ju från arenan, höll jag på att säga.
Ja, det såg för snöpligt ut alltså.
Ja, det är sällan man ser den typen av fint, ja. Alltså att man blir så bortgjord att man liksom faller ihop och glider ur zonen ungefär.
Ja, precis. Ja, vilken stjärna.
Ja, och han har ju imponerat liksom hela tiden, alltså dels i rookie-campen och sen nu på träningen när de har kört sina scrimmage så har de ju lagt upp hans mål där och ja, och nu i första träningsmatchen också gjorde han åtminstone, vi slänger bara en assist, men han fick ju omdöme som kanske lagets bästa forward nu sådär.
Ja, och så gjorde han en bra intervju efteråt, han pratade om någon fråga hur det kändes, så jag får lov att vara ärlig, jag tänkte hela tiden på när jag var liten och spela videospel eller dataspel, ja, och nu är jag här, det är helt fantastiskt.
Ja, det är, för det där var ju hans första riktiga match också mot ett NHL-motstånd på riktigt då.
Ja.
Men det, ja, vi får se hur det blir med, vi har ju liksom hoppats på, nästan utgått från att Jonathan Dahlén ska få chansen också, men vi får se. De har ju, alltså de har, jag tror de har 14-15 spelare i Vancouver på envägskontrakt, och alltså, som inte de bara hur enkelt som helst kan skicka ner till AHL. Och då räknar man ju inte Besser och Pettersson och Dahlén och så här som har tvåvägs rookieavtal. Så vi får se, jag tror inte Dahlén faktiskt får chansen från start, utan nu spelar ju till och med Pettersson inte med Dahlén, utan han spelar ju med Goldobin och Bertzi innan, utan, så att det verkar som att utgå från att Dahlén får fortsätta jag själv, precis som han avslutar förra säsongen efter.
Men det får vi mer anledning att komma in på om en vecka när,
ja,
när vi tittar på Pacific, men de har ju då Calgary hemma den tredje på opening night. Det är mycket som är, vad gäller svenska rookie, så är det ju mycket som man är spänd på, skulle vilja vara överallt hela tiden.
Ja.
Jag skulle vilja vara inom ett dygn, skulle jag vilja vara i Calgary, San Jose och Buffalo. Det är så svårt.
Ja, just det. Erik Karlsson ska ha en presskonferens här till exempel, bara kort efter att vi har spelat in den här podden också.
Jaså, idag? Ja. Det har jag missat.
Ja, som jag förstår ska han hålla den idag. Så att, det är hans första liksom, framträdande som officiell San Jose-spelare i San Jose.
Coolt. Ja, men du, sen har vi, om Vegas skulle kunna plockas in i den ekvationen också, för där har vi ju Erik Brännström gjort väldigt bra intryck under två inledande träningsmatcher här. Ja. Mål och assist i bägge två, tror jag.
Precis, han har stått på 2+2 efter två matcher.
Ja.
Och de slog ju, som sagt, inte bryr sig om resultaten, och slog i alla fall Colorado med 5-1. Och det man kan säga i alla fall var ju att Erik Brännström fick spela mest av alla i laget.
Ja, och det indikerar ju att de är väldigt sugna på att se om inte han ska vara med från början. I synnerhet nu när Nate Schmidt är borta.
Exakt, de ger honom i alla fall chanser här att visa upp sig. Och än så länge så tar han ju dem med storm där borta i Vegas.
Ja.
Han, ser ju, och han, precis just det som vi har sagt nu om Dahlin och Pettersson och lite i allmänhet. Alltså, de här unga spelarna bör gå in och ta för sig. Alltså Brännström kör ju, han kör ju sin grej också. En fantastisk riskåkare och offensiv uppsida på honom. Och det visar han liksom hela sitt register här nästan nu i de här träningsmatcherna. Han åker inte dit och fegspelar och sånt där och försöker safea, utan han visar upp sig. Han vill ta platsen.
Ja, enastående.
Enastående. Ja.
Men du, ska vi ta och ge oss på? Vi har avhandlat båda East-divisionerna och vi är som sagt framme vid väst och börjar med Central. Ska vi ta och titta på det i bokstavsordning, lag för lag, eller vad säger du?
Ja, det är ju som, vi är ju av den typen att vi går bokstav för bokstav ungefär. Så att jag tycker att du ska få inleda med ett gammalt dynastilag här. Ja. Den dynastin är väl över, det slog vi nästan fast redan i förra årets preview-podd. Men du får ta över nu.
Ja, vi börjar med Chicago Blackhawks då. Jag ska nämna, jag håller ju på att skriva min stora preview till bloggen och blev i princip klar med den, så nu återstår korrigering och så gå igenom några gånger för att se om det är något som ska ändras och finputsas och så. Så att det är mycket som jag säger här, jag har ju redan gått igenom det här och försökt analysera, så jag kommer väl att säga en del som sen dyker upp i text, då får ni be om ursäkt. När vi är i Chicago så är det ju faktiskt lite fascinerande att tänka på att det är bara 3 år sedan de vann sin tredje Stanley Cup på 6 år. Och då var ju känslan så här, oj oj oj, Chicagos storhetstid kommer att pågå forever. Ja. Men det har den inte alls gjort, utan den tog slut ganska så abrupt. Och nu är de inte någon contender längre. De befinner sig i någon slags halvmesyr till rebuild.
Ja, det är faktiskt lite speciellt där i Chicago just nu. Alltså, de slutade ju faktiskt sist förra året i den här divisionen. Och det gick ändå ganska snabbt, för det, du sa dels var det 3 år sedan de vann Stanley Cup, så sent som för 2 år sedan så vann de ju den här divisionen.
Ja.
Så helt plötsligt här så befinner de sig på botten här och måste ta sig upp från det. Och nu är ju liksom föran snacket att Chicago slår i underläge för första gången på 10 år minst.
Ja, grejen är ju att det finns liksom två vad ska man säga, de är lite konstig situation i laget. De har en core som de håller fast vid väldigt hårt. Och den har ju varit fantastisk genom åren. Och jag skulle inte säga att den är slut. Patrick Kane är ju fortfarande en av ligans största artister. Och
absolut.
Taves tycker jag är lite underskattad. Det är fortfarande en stor center. Men andra delar av den här coren håller ju på att stena lite och stagnerar. Och samtidigt är det andra delen av laget, de är liksom en rebuild-fas där.
Ja, exakt. De vet inte riktigt vart de är på väg någonstans.
Nej, och det ska väl lite mot den här lätt ålderstigna kärnan och alla de här nya unga som är på väg uppåt. Och det blir liksom ingen riktig process av det.
Ja, det är ganska stort glapp där mellan de här otroligt tydliga kärnan och den nya spelaren som precis har kommit in. Det håller jag med om. Och samtidigt, jag tyckte det var en ganska intressant sak som Mark Lazarus på The Athletic, som ju
Lazarus,
jag säger Lazarus hela tiden, ungefär som jag säger Esposito och Labraten.
Han har varit på Chicago Sun-Times i alla år och har precis gått över till Athletic.
Exakt.
Som alla gör, de har ju så mycket skribenter som man blir syr i huvudet.
Det var någon som skrev det också förut, att när Carlson, när trade, liksom ryktena gick som mest, så var någon som sa till slut att han går väl till The Athletic. Det är väl dit Carlson sa till slut.
Väldigt roligt, ja.
Men Lazarus i alla fall på The Athletic numera. Han var inne lite på det liksom, för han tycker, när han kollar på den här kärnan och vart de befinner sig, visst, de har stelnat lite grann och en sån som Seabrook är inte alls vad han var, och även Taves är ju inte den här poängproducenten som man kanske måste vara om man tjänar 10 miljoner per år. Men
till och med Duncan Keith hade ju ingen bra säsong i fjol.
Nej, men han hade otur också. Det är sjuka är att han sköt alltså fler skott än William Karlsson. Men han gjorde bara 2 mål. Han hade ju som fruktansvärd han var ju så fruktansvärt snake bit, som man brukar säga. Alltså, han fick ju inte till det. Ja. Men så kollar han samtidigt på det här lag som Karlsson precis har gått till, alltså San Jose. Och så kolla på åldern på deras kärna. Så ser han ju att där är Thornton är 39 om man nu räknar. Ja, men han räknar sig fortfarande till deras core. Och så Pavelski 34, Burns 33, Vlasic 31. Och så kollar han på Chicagos core. Liksom. Keith 35, Seabrook 33, Taves 30, Kane 29. Det är inte så stor skillnad. Ungefär samma kärna. Men det som han kom fram till är väl att dels har de ju tappat lite på senare. Men också kanske det beror på att det till slut har börjat infinna sig en liten mättnad. Alltså man tittar på San Jose, så nu tar de in Karlsson för att det här laget verkligen vill vinna Stanley Cup innan Thornton måste sluta och innan Burns och Vlasic och Pavelski blir för gamla. De har ju fortfarande hungern kvar, medan det kanske är så att Seabrook inte har brunnit lika mycket på somrarna här för att hålla sig i form och keep it safe, så de har sina pengar klara och allt det där, de har en trippel Stanley Cup ringar och sådär. Så det kan, alltså de är egentligen kanske inte så gamla, men de har inte den här riktiga hungern längre.
Nej, men om just de två ska jämföra, så är det ju också så att Blackhawks har en lite besvärligare cap-situation på grund av alla stora kontrakt på de här kärnan. Så de kan inte ta in någon Erik Karlsson, de får ta in Chris Kunitz.
Precis.
Vilket på något vis är lite signifikativt.
Ja, exakt. För det är bara att kolla på jämföra nyförvärven. Då är alltså, man kan lägga till att San Jose, man kan nästan räkna med Vander Kane som ett nyförvärv också.
Ja.
Och så ser man här på att det är Chris Kunitz och det är Brandon Manning och det är Cam Ward. Och den typen av veteraner som inte direkt var någon huggsexa om att få tag i.
Ja, samtidigt skulle man ju kunna påstå att Blackhawks har det bättre förspänt vad gäller återväxt och att det kommer fler intressanta unga spelare där än i San Jose.
Ja, alltså, ja, det kan man säga. För det tycker jag att de ändå skött bra. Där ska Stan Bowman ha cred. För annars har han fått rätt mycket skit senaste åren för Hjalmarsson-traden, för att han skeppar iväg Panarin och de här stora kontrakten han har skrivit. Men han har ändå, Chicago har ändå en plan för hur de ska förse sin kärna med nya komplementspelare och att de har att de har många unga spelare på gång, att de är ute och fiskar på lite oanade marknader. De plockar en spelare från Hockeyallsvenskan och från KHL och från tjeckiska ligan och sådär. Tyska, dominikation från tyska ligan har de testat här på campen till exempel. De försöker göra fynd och sådär. Och en sån som Victor Ejdsell, som ju vann poängligan i Hockeyallsvenskan för ett par år sedan, han kan ju få chansen i år, Victor Ejdsell, alltså från Hockeyallsvenskan helt plötsligt upp i Chicago.
Ja, men de har ju också odlat en del egna, eller som väldigt unga, han, din favorit Alex
The Brinket.
Och Nick Schmaltz är väl också en sån kille.
Ja, och han kommer nog, alltså man ska ju inte, när man pratar om Chicago, att de förmodligen kommer sist i den divisionen som många tippar, så Schmaltz och The Brinket och de här, det är ändå en del spännande unga talang.
Ja, men jag kommer helt tillbaka till det. Det är något lite skevt i den där dynamiken där mellan det gamla och det nya. Som du uttryckte, det är lite för stort grapp emellan där. Samtidigt, en positiv detalj för dem är ju att det verkar som att Corey Crawford är i den närmaste fit for fight igen och kan starta säsongen, och det är ju stor skillnad.
Ja, det skulle jag nästan säga avgörande på hur deras säsong ska utveckla sig. För spelar han inte, då tror jag att de kommer sist. Spelar han? Men förra året såg vi att de höll sig flytande väldigt länge med honom frisk. De var ju på slutspelsplats av och till då.
Ja, men sen var han borta. Men då hade de ganska dåligt förspänt vad gällde backups också. Nu har de då tagit in Cam Ward i den rollen. Och han ska inte vara någon första målis längre. Men det är åtminstone lite stabilare än vad det var i fjol.
Ja, förra året var det ju så illa att de till och med fick använda den här revisorn som backup.
Ja, just det. Ja. Så, och mitt i alltihop, men ja, och det är ju positivt om Crawford, men man vet ju aldrig, han har ju problem med hälsan.
Ja, för i somras lät det jättedåligt, då var det liksom snack om att det här är, alltså han har fortfarande problem, det har gått över ett halvår. Mm. Alltså ska han, är till och med hans karriär i fara. Så lät tongångarna då, så att vi kan inte bara räkna med att han ska vara frisk hela säsongen.
Nej, det är väl tråkigt, för han är ju faktiskt en av ligans bästa målvakter. Länge underskattad, men på senare år har han väl fått den cred han ska ha.
Ja, nu till slut så börjar man ju, alltså börjar han få den erkännandet som liksom topp, elitmålvakt till och med, inte bara toppmålvakt.
Ja, sen är det intressant att de fortsätter med, de har ju en förkärlek för sådana som har varit där förut. Alltså, förra året tog de tillbaks Patrick Sharp. Nu har efter
och Brandon Saad inte minst.
Ja, Brandon Saad, precis. Och nu efter några turer hit och dit så har ju Marcus Kriger återvänt också. Ja. En gammal Joel Quenneville-favorit. Ja. Och det där är lite speciellt att de kommer säkert att traila för Hjalmarsson under säsongen också.
Ja, ja. det skulle inte våna med tanke på hur historiken har varit det. Men, och sen, apropå Kriger, det fortsätter vara lite och kanske blir det mer och mer ett svensk lag det här också.
Ja, verkligen. Det är otroligt många unga killar som givna nu är väl han då, och Erik Gustafsson har ju varit väldigt framstående. Men där finns ju också, som du sa, Ejdsell, Gustav Forsling, Lukas Karlsson, Anton Forsberg, tredje målvakt. Ja, det är ganska, och Tim Södlund.
Ja, som kan spela Frölunda nu, och Adam Bokvist som de draftade så tidigt i somras. Men också då Jeremy Colleton som har väldigt bra koll på den här svenskan efter sina år i Sverige. Gjorde ett jättefint debutsäsong som nytränare i AHL. De har missat slutspel 3 år då, tror jag. Tar dem till semifinal direkt när han kommer dit. Jag pratade med han faktiskt här i början av september. Då pratade jag lite om svenskan. Han har ju tagit över Jakob Nilsson, en annan hockeyallsvensk spelare som visserligen gjorde ett år i SHL nu också. Men från Mora då, som Jeremy Colton kommer ifrån. Därför hade han ju superkoll på Ejdsell då till exempel också. En som han framförallt ville lyfta fram, det var en som man kanske inte trodde att han skulle prata om. Det var faktiskt Carl Dahlström, backen från han är med Stockholm, men som spelar Linköping i juniortid den där. Men han tror att han kommer ta en plats i år, och han har sett bra ut på campen. Det troliga är att det blir ett tredje backpar där med Erik Gustafsson och Carl Dahlström. Och han säger att Carl Dahlström, visst, han är inte flashig, han sticker inte ut på något sätt, och det är därför ingen pratar om honom. Men alltså, han kan spela Dahlström hur mycket som helst nere i AHL, för att det blir inget mål när han är inne på isen. Alltså i deras egna bur, så att säga. Han är ruggigt stabil defensiv back. Och har dessutom helt okej i spelsinne framåt också. Så att Dahlström tror jag tar en plats från start.
Spännande. Och så gör Joel Quenneville sin 10:e säsong, tror jag, nu i Chicago. Han är därmed den som har varit längst i samma klubb av nu aktiva coacher.
Exakt.
Och honom hade du och jag en liten debatt om häromdagen. Du hävdade att han är fortfarande en av de bästa. Jag börjar tro att det inte skulle göra något med en ny röst i Chicago.
Nej, nej precis. Men, ja, det är svårt att säga. Till slut kanske man kommer till en punkt där en tränares röst inte biter i omklädningsrummet längre. Det kan ju vara så enkelt. Men samtidigt så tycker jag att han är ju... Jag ser honom som en av de bästa tränarna i NHL-historien faktiskt.
Oj, oj.
Så bra tycker jag han har varit under det, egentligen lite överallt han har varit. Men och sen så baserar jag mycket på slutspel också. Där jag tycker han har varit grym i matchningsdueller mot andra coacher. Ett stort undantag var ju den här Nashville-serien när de åkte ut med 4-0 i matcher och blev överkörda på alla planer.
Ja, och det är senaste gången de var i slutspel. Det är en färskvara, coachning i NHL, min vän. Och han kanske inte är lika bra längre.
Nej, för hockeyn ska ju, den utvecklas ju år för år. Så att det kanske behövs nya idéer. Jag är ju väldigt, har ju väldigt höga tankar.
Det här att de tar in gamla spelare indikerar ju att gamla favoriter, att det är han som pushar för dem. Liksom, och vill ha dem som han gjorde succé med förut.
Exakt, vi vet ju att han nästan grät och stormade ut när Hjalmarsson blev tradad. Liksom. Det var ju det var en Q-spelare.
Ja, så jag sätter lite frågetecken för dem. Och oavsett, du sa att om Crawford kan spela så kommer de inte. Jag tror, inte bara beroende på att de är inte dåliga, men konkurrensen i Central är ju brutal.
Ja, visst.
Och de andra är på väg åt rätt håll, Chicago lite åt fel.
Ja, så du bankar fast dem utanför slutspelen?
Ja, jag tror de kommer sjua i Central faktiskt.
Ja. Och jag säger så här, om Crawford inte spelar mer än 80% av säsongen, vilket är ganska svårt att säga om man kommer göra det. Om man kunde vara tillgänglig så stor del. Men om det blir mindre så, då tror jag också att de kommer sist. Men kan han hålla sig frisk en hel säsong här nu, då tror jag att de har, att han kommer hjälpa dem så pass mycket. Och då tror jag ändå att de här unga spelarna börjar bli redo så smått på vissa håll och kanter, att de kan liksom pusha igång de veteranerna igen och skapa lite nytt. Ja, men lite nytt mod liksom i hela organisationen. Mm. Och att de får slå lite underläge för en gångs skull här. Att de inte har riktigt den där pressen på sig som de har haft de senaste åren. Nu är de inte jagade längre, utan nu är de själva som ska jaga. Och jag tror att det kan vara en lite ny situation som kan vara positivt.
Ja. Men du får hålla med om att konkurrensen i divisionen är hård. För nästa lag vi ska prata om, de var för bara något år sedan såg man dem som ett givet bottenlag. Ja. Men nu har ju även Colorado Avalanche börjat röra på sig och veva igång en intressant epok i klubbens historia. De gick till slutspel överraskande i fjol och gav Nashville en jävligt intressant dans i första rundan där.
Ja, det var ju jämnare än vad man trodde.
Ja.
Man såg ju framför sig att President's Trophy-vinnarna Nashville skulle köra över Colorado liksom med deras rookies. Ungefär. Ja. Nykomlingar i dessa sammanhang. Men det blev ju tufft i varenda match. Och ett tag så kändes det som att Colorado nästan hade momentum i den serien.
Ja. Och jag hävdar nu då att de är lite underskattade. Och var underskattade då? Därför att fokus för omvärlden var att i den där serien var ju att många sa att det där bevisade att Nashville inte var så bra som man trodde, snarare än att Colorado var bättre än man trodde. Ja. Men om man pratar med Nashville-spelarna, de sa att de får inte cred riktigt Colorado som de ska ha. Det är ett väldigt bra lag och de spelade ju faktiskt jävligt, jävligt fin hockey där. Snabb och aggressiv och hungrig på ett sätt som man inte ser så ofta. Så tydligt att det var sån hunger i dem.
Nej, precis. Men då hoppas jag för Colorados skull, och det här tangerar lite det här med det jag pratade om Chicago just med, att få slå underläge, att de behåller den hungern. Att de inte har självbilden av sig nu om att de utgår från att vara någon slags Stanley Cup-slutspelslag liksom. Utan att de bibehåller det som är deras grej fortfarande. För visst, de har en fantastisk första kedja som kan ta dem väldigt långt, men hela laget måste ju jobba stenhårt för att de ska gå till slutspel igen. Så ser jag. Jag tycker inte de riktigt har den kvaliteten för att leva på den enbart. Utan det är inställningen extremt viktig för det här laget. Och jag kommer ihåg när de var så hypade för några år sedan igen. När Roa var ny som coach och de gick till slut. De vann Central Division. Det var 13-14 säsongen. Året därpå. Då hade de här förväntningarna på sig. Kanske ännu med högre förväntningar i det fallet. Men då slutade de i sista divisionen. Och så fick de börja om liksom. Så att det är viktigt för dem att liksom behålla den här identiteten som de byggde upp förra året.
Ja, det tror jag inte är något problem. För att pratade ju mycket med Landeskog i slutet av förra säsongen. Och han poängterade ju gång på gång att han aldrig har varit i ett lag med sån sammanhållning och sån kemi. Och det hade ju utvecklats under den här resan till Stockholm när de spelade matcher mot Ottawa. Ja. Ja,
de gick varsin väg efter den hemresan.
Ja, verkligen. Gabriel beskrev det som att när vi åkte till Stockholm var vi ett gäng killar som råkade spela hockey ihop. Och när vi åkte därifrån så var vi en familj.
Ja, det är andra tongångarna.
Ja, han sa att han aldrig var med om att alla liksom... När de lämnar rinken så håller alla ihop som ett kompisgäng utanför rinken på ett sätt han inte har varit med om förut. Och det där tror jag kan vara en väldigt viktig aspekt. Liksom, vad man kan göra tillsammans när man känner så starkt för varandra.
Ja. Ja. Nej, och jag håller med om det. Och kvalitetsmässigt så tycker jag att truppen ser bättre ut faktiskt än i fjol också. Alltså,
ja, det är ju fortfarande så att de är extremt, som du nämnde där, beroende av sin första kedja. Och den första kedjan i sig, i sin tur, är extremt beroende av Nathan MacKinnon. Och hela laget är ju det. Han fick ju sitt slutliga genombrott i fjol. Och det var ju som att han blommade ut när Matt Duchene försvann.
Ja, det var som att han hade levt i hans skugga lite grann. För förut kom jag ihåg att de hade en sån tydlig. Det var därför Ryan O'Reilly fick lämna en gång i tiden, för att han ville ha högre lön än Duchene. Men Duchene skulle av någon anledning vara liksom nummer ett. Ja. Det var hans lag att ta över från typ Joe Sakic och de här tidiga åren liksom, och Paul Stastny i dessförinnan och så där. Då var det Matt Duchene som skulle leda laget framåt. Men när han försvann, det är som du säger, det var från den punkten egentligen som MacKinnon bara exploderade på en vecka ungefär.
Ja, och sen var ju alltså... På goda grunder med i Hart Trophy-diskussionen.
Ja, han hade ju lika gärna kunnat vunnit nästan.
Ja, det var ju väldigt likt. Han och Taylor Hall hade ju liknande säsonger och betydde lika mycket för sina lag och var sådana otroliga centralgestalter i sina lag.
Ja. Ja, precis. Jag tror att anledningen till att Taylor Hall till slut vann ändå, det var för att MacKinnon hade ju trots allt även Rantanen och Landeskog i sin kedja. För alltså visst, Rantanen skulle inte gjort lika mycket poäng om man spelar med Carl Söderberg till exempel, eller någon annan av centrarna där. Men han kom ändå upp i 84 poäng jämfört med New Jersey där Nico Hischier var tvåa på 52 poäng.
Ja, så att, ja visst. Men jag tror ju också att det där är en styrka. Så det är några lag som har såna här riktigt, riktigt inarbetade kedjor som det aldrig är någon snack om vilka som ska spela ihop i första kedjan. Ja. Och de är ju ända med Landeskog och MacKinnon och Rantanen. Vi har Boston, vi har Nashville och Tampa får man väl också säga. Ja. Med JT Miller har ersatt Namestnikov.
Ja.
Och jag tror att det där är en styrka att ha liksom.
Ja, man behöver ju secondary scoring förstås, men man måste ha en go-to-kedja som ska kliva fram när det låser sig.
Ja, och som får spela ihop i flera år, för då lär de sig, de lär ju verkligen känna varandra. Liksom.
Ja, jag håller ju helt med om det också. Jag gillar ju att etablera en kedja.
Sen på pappret då, så ser det ju, längre ner i hierarkin ser det ju inte lika imponerande ut. Inte på backsidan heller, men de har gjort ett lag av det. Och det är stort. Det har inte hänt med jättemycket i truppen under vintern heller. Eller under sommaren.
Jag hann poängtera snabbt att jag tyckte ändå att de ser lite bättre ut kvalitativt än förra året. Och det bygger jag dels på att man kan hoppas att de här unga talangerna, en Tyson Jost eller en Sven Andrighetto eller JT Comfort eller de här unga forwardsen tar ett kliv till. Men också att de till exempel, alltså dels på målvaktssidan, att de har fått in Philip Grubauer. Jag menar, då är de inte så beroende av att... Ja. Nu gjorde ju Bernier en bra säsong där, men då är de inte så beroende av Valamov som ger skadebenägen. Nu har de två väldigt bra målvakter.
Ja, han var ju den hetaste målvaktskapet av alla... det är alltid backup-målisar som blir heta.
Ja, nu för tiden är det så.
Och han var ju den hetaste av dem.
Ja, och jag tror inte han gör en Scott Darling som var motsvarande målvakt förra året. Utan Philip Grubauer tror jag, han är ju på riktigt. Han är ju verkligen värd den här chansen. Och kommentarer.
Ja, nej, kom ihåg att de gick ju in i slutspelet Washington med honom. Trodde att de skulle rida honom i slutspelet.
Exakt, de valde honom före Holtby. Och det grundade de delvis på att från Thanksgiving och framåt under grundserien, en ganska lång period, 3-4 månader, så hade Grubauer bäst statistik i hela NHL av alla målvakter. Mm. Så att han var ju stekhet där under förra vintern. Men och sen men så här, Ian Cole på backsidan som jag, alltså backsidan som har varit ett problem för dem i 10 års tid nästan, men som nu börjar se spännande ut. Jag menar, de har en, om Eric Johnson kan hålla sig skadefri, de har en Tyson Berry som är en av NHLs bästa offensiva backar, gjorde ju faktiskt 57 poäng i fjol.
Det här Samuel Girard var ju ett utropstecken i fjol.
Exakt, som de fick i den här Duchesne-traden då.
Ja.
Jättespännande, och de har fler unga på gång. Cale Makar kommer väl först nästa år, men han draftade dem ju 4 i förra sommarens draft, och Connor Timmins och så vidare, och Samuel Girard som säger det. Och så Patrick Nemeth som faktiskt var en positiv överraskning i fjol, som de tog från Dallas på waivers.
Och som ju, ja. Och så har fått in Matt Calvert från Columbus som är en riktig krigare också.
Ja, han är ju känd för det.
Man passar bra in i den här mixen.
Ja, precis. Men det är, ja, exakt. Men det är just det som jag är lite frågat till. En konkret fråga är till exempel, vem är andra center i Colorado? Det är jättesvårt att svara på. För Carl Söderberg är inte. Han fick en plötsligt en renodlad defensiv roll i fjol. Jag kollar upp lite siffror här nu inför podden. Bara för att se och bekräfta liksom den teorin. Och han hade bara 30% till exempel av hans byten gjorde han i offensiv zon. Alltså han startade från offensiv. Det är väldigt låg siffra.
Och han spelade... Din gamle kompis.
Ja, precis.
Ni fann ju han som två riktiga NHL-nördar.
Ja, i Bostons omklädningsrum en gång i tiden. Ja.
Ja.
Och han spelar överlägset mest av alla centrar i laget i boxplay till exempel. Så han är ju en defensiv center. Så att, och liksom är tredje, fjärde center kan man säga. Tredje center kan man väl säga. Men andra center, är det JT Compher? Är det Tyson Jost? Är det Alex Kerfoot? Ingen aning. Det får de lista ut här under kampen, men... Just secondary scoring är ju ett litet problem för dem, och det gäller verkligen att någon av de här unga killarna kliver fram, för det är beroende av om de ska ha en chans i Central Division här.
Ja, och så är det helt avgörande att inte Nathan MacKinnon blir skadad, för då faller det lite.
Nej, för han är trots allt, han är någon slags semi-MVP med Taylor Hall, alltså mest den viktigaste spelaren för sitt lag i hela NHL, och man kan väl räkna in Connor McDavid där också, men han är ju verkligen så här otroligt viktig.
Ja, jag tror att de... Det kan också bli en liten reaktion på i fjolåret när det kommer ett sån snabb framsteg. Det händer ju liksom. Men det här du sa, eller det här vi sa om sammanhållningen där, den betyder nog mycket. Jag tror att de är med och slåss som slutspel i alla fall. Det är jävligt trångt i kön i Central. Men de är ett av lagen som kämpar om att komma på rätt sida strecket.
Jag tror det också. Och jag jämför med situationen 13-14. Det är inte riktigt likt ändå. För det är fortfarande så att folk pratar om Colorado som ett lag utanför slutspel inför den här säsongen. På de flesta håll tycker jag. De har inte riktigt den pressen på sig fortfarande. Utan,
lite underskattade.
Lite underskattade trots allt. Så att det kan vara positivt. Det kan bli ett roligt år för dem igen. Och så får de ju hoppas på, vi ska inte glömma bort det, just som jag poängterade i tidigare podden. Men då, alltså, just det faktum att de kanske får in en Jack Hughes nästa år också.
Jag menar, just det. Jag skulle säga det är kanske bästa för hela organisationen. De behöver inte komma sist och kan ändå vinna draftlotteriet.
Exakt.
Thanks to Ottawa Senators.
Ja, så att den här Duchesne-traden som vi höll på att jämna oss lite för innan den gjordes. Vi tyckte, vad håller säkert på med som väntar och väntar och väntar, och så släpar det in i säsongen. Oj, oj, oj. Och så slutar det så här. Fruktansvärt bra för Colorado. Det får man ju lyfta på hatten lite grann. Det hade han ju, var han ju tålmodig och gjorde en bra trade, den gode gamla kaptenen.
Nästa lag vi tittar på var det tvärtom med i fjol. De var en stor besvikelse för mig. Kanske största besvikelsen av dem alla. För om jag inte minns fel så hade jag dem i final mot Pittsburgh förra året. Det är då Dallas Stars som jag tyckte hade allt på plats för en riktigt lång run. Och var ju med bra länge också, men sen hade en total kollaps under våren när de förlorade 8 matcher i rad och till slut missade slutspel helt och hållet. Trots alla dessa komponenter de har som ser mästerliga ut. Det tycker jag var mycket, mycket deppigt.
Ja.
Och det konstigaste av allt är att det var ju så att deras bästa spelare fortsatte vara bra hela tiden. Alltså Klingberg, Ben Seguin, Radulov, de spelade bra, men resten föll ihop på ett underligt sätt. Och det är särskilt underligt med tanke på att det var Ken Hitchcock som var tränare och brukar vara bra på att hålla ihop lag.
Ja, men just på grund av att det var Ken Hitchcock kanske det blev så. För att det var många spelare som skulle provide, liksom, som skulle stå för den här secondary scoringen som kvävdes under Ken Hitchcock den här gången. I det här fallet. Det var ju en Jason Spezza till exempel som såg ut att vara 70 år helt plötsligt. Alltså...
Ja, men han var ju... Hitchcock tyckte helt enkelt inte om honom.
Nej, precis. Men det var... Alltså, ja, men det är en Radek Faxa, en Martin Hansel som de tog in. De här där Brett Ritchie och Devin Shore och sen som såg bra ut året innan. Och vi trodde ännu mer på Mattias Janmark kanske. Som såg så jättefin ut när han kom på VM sen. Och liksom fick släppas lös lite grann.
Ja.
Så att, ja, jag tror att de har den där secondary scoring i laget, men att det var just Hitchcock som höll tillbaka dem, medan han å andra sidan, vilket var positivt för dem, han gjorde att Klingberg utvecklade sitt spel defensivt, vilket ju Klingberg har varit noga med, eller poängterat så här också, att han tyckte att han tog stora kliv i fjol som tvåvägsspelare. Och en Tyler Seguin fick ju mycket beröm för att han utvecklade sitt spel också. Hitchcock sa att han har mognat som center och nu är han liksom ingen liability att slänga ut i vilken situation som helst, i boxplay eller vad den är. Så vissa drog ju nytta av det, toppspelarna kanske. Men,
ja, toppspelarna.
Men bakom där så var det, så fick de ingenting.
Nej. Och nu känns det som att, ja, nu har de ju en helt ny coach då. Den mest eftertraktade av alla college-coacherna, Jim Montgomery, kommer till American Airlines Center. Och det är ju svårt att veta hur en sån kommer att vara. Men det borde, när de kommer därifrån så har de ju i allmänhet en modernare syn än vad Ken Hitchcock har på hockey.
Jag tycker lite grann att det är lite typiskt NHL också, det här med att man funkar inte rena så byter man till raka motsatsen.
Ja.
Funkar inte med Ken Hitchcock som är en av NHLs mest rutinerade coacher genom tiderna nästan. Då byter man till en helt färsk lirare. Och liksom Colorado går från klubblegendar som Patrick Roy till en rookie Jared Bednar. Och Florida, det var ju lite annat som berodde på det också, men de går från statsgurus till liksom Bob Bogner.
Vad heter han? Kan vi ta det igen?
Bob Bogner. Nu jag tänker aldrig säga fel igen.
Nej, bra.
Ja. Men
och ja, det borde finnas potential om man kan få igång spetsen. Alltså, tittar man på centersidan så är den ju tung liksom, med Faxa och Spetsa och Hansel när han kommer tillbaks. Ja. Ja, och Seguin framförallt förstås. Det är förspänt och många bra namn, och nu kommer min gamla favorit Nikushkin kommer tillbaks.
Ja.
De får in den bästa finske backen på en generation, väl?
Ja, precis. Alltså jag precis innan jag klev in i det här poddrummet på Aftonbladet där jag sitter, så pratade jag med vår vän Jarko, redigeringsguren här på Sportbladet, som är helt besatt av finska hockeyspelare. Som sa att jag måste poängtera att Heiskanen, Miro Heiskanen som han heter, kommer överglänsa Rasmus Dahlin i år och vinna Calder Trophy. Det är ingen sak om saken.
Oj, det var intressant.
Ja. Men det är klart, om man bara ska säga något om Heiskanen, så det är klart att det är en jättespännande spelare. Vi kanske inte ska ha de extrema förväntningar på honom redan nu. Han är ju fortfarande bara 19 år, men som han fyllde här i sommaren. Men som 18-åring under fjolårssäsongen så blev han utsett till hela finska ligans bästa back. Han spelar mest av alla spelare i den finska ligan i snitt per match. Han togs ut till OS-laget, han togs ut till VM-laget. Han är som 18-åring alltså, så att det är ju en jättespeciell backtalang, den största de har fått, för vi har ju pratat om Laine, Puljujärvi, Barkov, Aho, alla de här otroliga finska forwarderna som kommer fram. Men det här är ju den stora backtalangen som de har fått fram på år och dag. Kanske den bästa någonsin, vem vet?
Ja, det är ju att säga mycket när man
har men han kanske Kimmo Timonen och så vidare.
Ja, Reijo Ruotsalainen, Karelo Ranta.
Teppo Nummine.
Men det är ju intressant för Finlands del, för att som du säger, de har ju framförallt haft en massa de har ju haft det bättre förspänt än Sverige på forwardsidan, medan vi har haft en otrolig backen. Det är fantastiskt om de får fram en back också. Vilket landslag de skulle kunna ha om något år här.
Ja, exakt. Precis. Det var ju det här de skrek efter två. Nu börjar det faktiskt se lite spännande ut på backsidan också. Med Ristolainen och Honka i Dallas också då. Och sådär. Ja, några på gång. Och Jule vi uppe i Vancouver och sådär. Men jag tycker Heiskanen ska bli intressant att följa här. Och så backsidan där med Klingberg och med Esa Lindell, en annan finländare. Och så Mark Metoff, om han kan hålla sig skadefri. Vi har ju pratat om alla forwards nu, vi pratar om backen nu. Och så Ben Bishop i kassen. Alltså det är svårt att hitta en lagdel som är en svaghet.
Ja, Dallas har alltid varit ett lag med finsk profil. Det har varit mycket finländare i Dallas genom åren. Men på målvaktssidan så är den blåvita eran nu över.
Just det.
Antiniemi försvann redan i fjol och nu är ju Lehtonen borta också. Vart han utköpt rent av?
Niemi blev ju utköpt. Jag tror Lehtonens kontrakt gick ut.
Ja, okej. Okay, ja. Och istället har de då tagit Kudobin från Boston. Och det är nog en lite stabilare backup till Bishop ändå. Skadebenägne Bishop som, ja, han var ju bra i fjol men inte himla stormande bra.
Nej, han var en uppgradering, men det är just det där med problemet med Bishop är att man kan inte förvänta sig att han ska spela 60 matcher, utan han erkänner själv att han är lite gummimand och det kan liksom han har lite för långa ben för sitt eget bästa, höll jag på att säga. Han sträcker ut ljumskar och knän och sådär några gånger per säsong. Så har det varit i alla fall. Så att, men Kudobin, det är lite intressant att det helt plötsligt från att det också har blivit lite halvrysk prägel här på Dallas nu. Alltså Radulov förra året och så Nishushkin kommer tillbaks. Kudobin då som kommer in och så har de ju några prospects, en Gurianov till exempel som de hoppas kanske kan ta något kliv. Jag såg att faktiskt Montgomery har lärt sig lite ryska fraser här nu för att kunna kommunicera med dem. För att kunna ge lite bättre direktiv på matchen och sånt där. Han var lite orolig för Nishushkin här nu när han kommer tillbaks, för att han drog ju inte alls jämt med Lindruff. Det kanske var den stora orsaken till att han åkte tillbaks till KHL i ett par säsonger. För att han trivdes inte med den coachen, och Montgomery vill se till att han ska vara en coach som kan hantera Nishushkin, och överhuvudtaget har ju Montgomery fått liksom omdömen kring sig att han är en players coach. Och väldigt samarbetsvillig, dels med spelarna och dels med sin tränarstab. Och jag tycker tränarstaben i sig är värd att nämna också. Alltså man har tagit Rick Bowness från Tampa, den kanske mest långvariga coachen i NHL totalt sett. Han har väl 30-35 år i NHL som assisterande eller huvudtränare. Och också en players coach. Det var ju Hedmans polare nästan där i Tampa. Han var ju också väldigt nära spelarna. Och så Todd Nelson från Detroits organisation nere i Grand Rapids. Han vann ju Calder Cup, AHL-slutspelet med Detroit och var ju liksom också lite intressant coach. Han spelar ju fem forwards i powerplay till exempel där nere i AHL. Så han vill ha olika intryck, en riktigt rutinerad kille i Bonus och så en lite nytänk kanske i Todd Nelson och så han själv från college-bakgrunden. Och så just det här att de ska ha mycket utbyte av varandra och av spelargruppen. Så att det är en intressant tänk där i Dallas nu.
Nu var det svårt att få en syl i väder.
Nu hade jag någon harang där igen.
Ja, jag tycker att sammanfattningsvis så det finns stor potential här i Texas under 25-årsjubileet. De fyller 25 i år, Dallas Stars.
Just det.
Men de har som sagt, jag tror det när jag ser det. De har en del att bevisa efter ett par besvikelser till säsonger.
Ja.
Och om du har något att säga om det så säg det nu, för nu går jag hämta kaffe.
Okej. Ja, men vi kan väl nämna då en stor sak som vi inte riktigt kommer in på. Vi har pratat om Tyler Seguin, att han tog kliv förra året genom att få liksom utvecklas i tvåvägsspel. Men så kom ju den här sommaren. Han är UFA nästa sommar, skulle bli i alla fall. Bara ett år kvar på kontraktet alltså, och ville förlänga med Dallas. Men så började Dallas intervjua John Tavares. Ska erbjuda han 12 miljoner.
Tillbaks?
Ja. Jag pratar Tyler Seguin här nu och hans kontraktsituation som till slut löste sig. Men jag kan förstå att han gick ut i slutet av augusti och var lite frustrerad i media och sa: varför pratar inte klubben med mig? Jag vill ha ett nytt kontrakt. Det är inte ens några förhandlingar som pågår. Och då har han ju sett hur, som jag sa precis här, att Dallas har ryckt John Tavares, varit och intervjuat honom. De har varit och ryckt Ilja Kovalchuk. Och de har framförallt pushat på stenhårt för Erik Karlsson. Men de har inte pratat med Tyler Seguin om ett nytt kontrakt. Men till slut då faktiskt av en händelse då samma dag som Erik Karlsson blir tradad till San Jose så skriver man ett åttaårskontrakt med Seguin på nästan 10 miljoner dollar per säsong. Och det faktum att han skriver på det är ju kontraktet just med Dallas Stars innebär ju trots att ett antal spelare i ligan tjänar mer än så, 9,85 miljoner per säsong som det blev, än Connor McDavid eller en de här i Chicago gubbarna Taves och Kane eller Kopitar och så vidare, Carey Price, så får han ut näst mest efter skatt. Så han är den spelare i NHL som får näst mest pengar, faktiska pengar.
De har ingen inkomstskatt i Texas.
Nej, så han är nog nöjd med det faktiskt. Och, det var en rolig video de hade också då, med Super Mario-tema.
Ja, det var det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, nästa lag tror jag vi är lite oense om. Har det varit tidigare under vår eller hösten här? Och det är Minnesota Wild.
Ja, just det.
Du tror att de fortfarande har någon slags contender? Nej. Det är ju ditt favoritlag.
Nej, men jag tror absolut ingen contender. Nej, nej. Men jag tror att de har chans att gå till slutspel ändå. Jag har lite förklaringar kring detta. Men jag låter dig, börja.
Ja. Ja, det har du säkert. Ja. Det är ingen som tvivlar på det, Jonathan. Jag tror att du inte ska ha något att säga.
Nej.
När var senast du inte hade någonting att säga i NHL-sammanhang? Nu kände, nej, det här vet jag ingenting om.
Ja, ja, jag försökte i alla fall hålla låg profil när Tampa blev nollade två gånger i rad i match 6 och 7 där mot Washington.
Ja.
Men,
usch ja. Ja. Obegripligt. Ja, jo, men Minnesota har ju trots att till exempel min skepsis år på år, de går ju alltid till slutspel, men de går aldrig långt i slutspelet. De åker ur i första omgången i allmänhet.
Ja.
Och du tror att min skepsis beror på att det känns lite osexigt och tråkigt med Minnesota hela tiden.
Ja.
Men nej, nu har ju klubben själv också reagerat på att de gjorde en fantastisk, vällovlig satsning, värd applåder. Verkligen gick all in på stora namn och så. Men det blev ingenting. De fick inte resultatet de önskade. Och nu fick ju general manager sparken. Bruce Boudreau fick stanna på nåder. Men de har också insett att det här... vi har inte fått valuta för satsningen riktigt. Och jag tror att de är lite på väg åt fel håll. Om jag får säga så. De här namnen de har tagit in, de blir ju inte yngre. Och när det inte har gett resultat tidigare. Kommer jag skriver om det här. Nu citerar jag nästan mig själv. Kommer Zach Parise att bli mycket bättre än han är nu? Nej. Har Ryan Suter sina bästa år framför sig? Nej. Kan Erik Stahl räkna med många säsonger till som den i fjol? Nej. Och de unga de har, det är fortfarande något år kvar innan de verkligen kan göra det här till sitt lag.
Ja. Jag håller helt med där, för jag ser det som ett svaghetstecken för Minnesota att Erik Stahl vinner poängligan i fjol. För, visst, det är hedervärt och för hans personliga del så är det riktigt häftigt hur han studsar tillbaks från liksom fått nästan slutstämpel på sig i Carolina och en misslyckad trade till New York Rangers sen och sen så liksom få signa för minipengar i hans tidigare fall i Minnesota och så kommer han upp och gör så här 76 poäng i fjol. Men tanken som Minnesota haft är ju att ändå att en Mikael Granlund eller liksom Charlie Cole, Nino Niederreiter, de här killarna, Zucker, att de ska ta över och det är de som ska bli de verkliga spelare liksom kärnan här nu, för att nu börjar Mikko Koivu som säger Zach Parise och Ryan Suter och så här blir lite till år. Ryan Suter är fortfarande bra men också haft skadeproblem förra säsongen. Och ändå så när vi pratar liksom våren 2018 så är Erik Stahl som är bäst. För nu är de, jag menar, en Granlund, han är ändå 92, så då är han ju 26 år. Man kan inte prata om en liksom talang som kommer tokutvecklas, fortsätta ta jättesteg fortfarande. Utan den gruppen av spelare som jag just nämnde där borde ha tagit över mer tydligt redan nu. Men de har inte riktigt den här elittalangen. Och de som kommer bakom, Joel och Eriksson Ek och Jordan Greenway och så här, är inte riktigt heller på den nivån att de kan gå in och konkurrera med Laine och så vidare i de andra lagen i den här divisionen.
Nej,
så
kan de inte. Och de är inte riktigt färdiga än heller. Liksom, för riktigt avgörande stora roller.
Ja, precis. De har en jättetalang och det är ju Kirill Kaprizov, men han kommer kanske aldrig komma över till NHL för att han är ju fast där i KHL och verkar trivas i Ryssland och det är ett litet prestigeprojekt från KHL sida att han ska stanna där också, så att han kanske aldrig kommer till NHL. Så att,
nej. Och det är inte heller som man drar efter andan. gjort under sommaren och tagit in Eric Fehr på fjärde center och Matt Hendricks och din gamla kompis JT Brown.
Ja, precis. Man undrar lite Paul Fenton som kommer över och ska bygga det nya Minnesota och så blir det en Greg Patterin och som säger Fehr och Hamburglar Hammond kommer in här.
Ja, det är ju inte, det är inte liksom på Toronto San Jose vis direkt de har uppgraderat truppen.
Nej, precis. Så jag tror det också har lite att göra med att precis som vi var inne på Chicago, att de är lite bakbundna av sin kontraktsituation. Det är inte så lätt att bara spränga det här bygget, för det går inte att trada en Zach Parise. Det går inte att trada en Ryan Suter med de kontrakten som de sitter på.
Nej.
Däremot är jag inne på att kanske, du snackar om att jag har nämnt dem som ett contenderlag. Det gör jag verkligen inte längre. Jag tror att, det är som du säger, de spelar en för tuff division så att de stöter alltid på ett Winnipeg, Nashville och tidigare var i Chicago. Och då åker man ut direkt.
Ja, de har varit väldigt avklädda av Winnipeg.
Exakt, de var totalt chanslösa. Och deras lag ser ju inte bättre ut den här säsongen. Så att, visst, de kanske kan gå till slutspel igen. Men kanske ta en wildcard-plats. Men det är inte värt det. Liksom. Jag tycker att det är bättre i så fall att kanske försöka... Nu har ju de sitter ju på klausuler. Men att försöka trada en Stahl och trada en Mikko Koivu. Lagkapten. Alltså, de måste bygga ett nytt wild här. För att det här laget har kört fast.
Ja, det är precis vad jag
de har kört fast. Ja, men jag menar att de är fortfarande, det här laget är fortfarande tillräckligt bra för att vara ett mittenlag i NHL, men det räcker ju inte. Man vill ju vara ett topplag. Ja. Och då är det nästan värt att liksom, alltså, redan nu börja bygga om. För att, istället för att ta det senare när det ändå inte leder någon match.
Nej, och den här gången tror jag att konkurrensen i divisionen är de övermäktiga och att de inte nyper den här sista slutspelsplatsen de brukar nypa för att sen bli tillplattade på en gång.
Ja, alltså att jag måste nog säga att jag lite tråkigt nog kanske med hur du inledde den här diskussionen med att jag skulle försöka marknadsföra dem som ett contenderlag här, men jag är nog hoppande över på Bjurman-båten här och säger att de missar slutspel.
Ja, det finns också viss risk för att Bruce Boudreau, om det går dåligt i början, får sparken och att renoveringen börjar redan där med en ny coach fram i november-december.
Ja, inte helt omöjligt.
Jag gillar Boudreau som fan, men går det här dåligt nu så det är inte hans general manager kvar till exempel.
Nej, det är sant. Men jag tror samtidigt också att det är en liten risk här också med Bruce Boudreau är ju en riktig grundseriemästare.
Ja.
Han är ju kung på att ta sina lag till slutspel, men inte göra något mer än så. Men att det kan uppehålla, eller vad ska jag säga, att det kan försena den här renoveringsprocessen som de har behov av. Att de kanske ändå, att det kanske går lite för bra i grundserien.
Ja.
För att, så att de inte inser att de måste bygga om för att det ändå inte leder någon vart till slutändan. Det blir ingen slutprodukt i slutspelet. Mycket slut här. Men, det måste vara slut med det här, Minnesota.
Ja. Ja. Det, nu kommer jag av mig.
Ja, men
jag
har
tänkt en övergång här, men det blev ingen.
Det blev ingen naturlig.
Bara,
nej.
Nej, jag säger bara rakt ut. Nashville Predators.
Snyggt.
Där är situationen betydligt ljusare än i Minnesota.
Ja, ja.
Det finns ju, vi har några lag som känns som ja, de är gjorda för mästerskap. Det är dags att leverera. Och Nashville är ett av de lagen. Ja. Väldigt få brister, väldigt få svagheter. De har vad de ska. De har också en första kedja som är inarbetad sen flera år med Phil Forsberg, Ryan Johansson, Arvidsson och sen fyra fantastiska backar som nästan ingen kan tävla med.
De har djup. Det är bara San Jose nu för tiden kanske.
Ja. Och målvakt, det frågetecknet är Pekka Rinne då, om han hade en västliga säsong i fjol, men det var ju den som verkligen tappade i de avgörande matcherna där mot Winnipeg. Men då är ju å andra sidan hans landsman Jussi Saros förmodligen redo att ta över.
Ja, precis. De skrev ett nytt 3-årskontrakt med han i somras medan Pekka Rinne går ut nästa säsong. Men det känns lite som att Saros ju, om inte den här säsongen så i alla fall på sikt, är ju den han som ska ta över. Liksom. Och,
ja. Vad kan man säga annat än att det ser fruktansvärt bra ut? Att de är definitivt en av mina favoriter till kuppen i år igen.
Ja, nu tycker jag faktiskt att det är lite, man kan utnämna lite som tredje gången gilt. Jag menar, de gick till final för två år sedan. Ja. De vann President's Trophy förra året. Alltså, så, det här är tredje året som de borde vara ett riktigt, riktigt elitlag. Och tredje chansen nu att faktiskt ta en Stanley Cup med den här kärnan.
Ja. Ja, och det är inte bara det att de har... Ja. Down the middle har vi alltså Ryan Johansson, Kyle Turris, Nick Bonino och Kalle Järnkrok. Det är fan inte... på pappret är det ju helt otroligt bra det.
Ja, alltså, ja, men ska jag vara lite...
Turris och Bonino var inte så bra i fjol, men om man ser det till namnkunnighet så är det ju svettigt. Alltså.
Ja, men jag har försökt fundera kring det här, alltså hur de ska göra. Jag tror inte det går att lösa på något bättre sätt. Och de har ju verkligen försökt snygga till den där centersidan, vilket de har gjort de senaste åren genom att dels trada bort Seth Jones för att få Ryan Johansson, dels trada bort Sam Girard som ju såg så spännande ut mot Kyle Turris i den där trevägsdealen. Och sen... de tar in Nick Bonino och de offrar och ytterligare spetsar till. De har tradat bort första val och sådär. De får in en Ryan Hartman, inte för att han är någon elitsåben. De har ändå offrat en del för att spetsa till det. Men jag tycker fortfarande, jag är inte helt säker på... Alltså, för kollar man på andra Stanley Cup-lag som vinner Stanley Cup de senaste åren, så har de verkligen otroliga centrar. Inte bara Ryan Johansson eller Kyle Turris, utan det är Kuznetsov och Bäckström. Det är Crosby och Malkin. Det är Kopitar och Carter.
Fast jag tycker inte att de är så långt från det alltså.
Nej.
Om Turris och Bonino kan höja sig lite så är det en 1-2-3-4 punch som är väldigt fin.
Ja, men forwardsidan i stort ser ändå väldigt bra ut. Man tycker att det borde vara ändå minst lika bra att ha sån bred spets som de har.
Ja, alltså. Bred spets är där vi försökt förklara vad det är för någonting.
Ja.
Och det kommer ju även, de har ju även liksom några som står på tillväxt och kan explodera när som helst. Eli Tolvanen till exempel.
Ja, det kan ju bli en
ytterligare en finländare som kan bli succéartad här.
Som kan konkurrera med Heiskanen där och bli Calder Trophy-vinnare. Mm. Ja.
Men hur otroligt bra de än är, så är det inte ens säkert att de tar sig ur divisionen. Det kommer ju förmodligen att bli en krock med Winnipeg igen i omgång två.
Ja.
Jag tror i och för sig att det var nyttigt för Predators att åka på den där sett i ett större perspektiv oväntade knocken mot Winnipeg i Game 7. Ja. Det gick kanske för lätt i fjol när de vann President's Trophy nu. De fick sig en verklig påminnelse om att man måste vara absolut på topp hela tiden.
Ja, ja, precis. Och jag tycker att det var lite tydligt i slutspelet överhuvudtaget. För nu sa du just att vi ska ge Colorado beröm för att de faktiskt var bra. Det var inte bara Predators som var dåliga. Men de kändes lite off under hela slutspelet. Ja. Alltså, visst, de tände till ibland och gjorde några fina insatser. Men det var inte riktigt den där maskinen som man såg i grundserien.
Nej, framförallt var de bra. Några bortamatcher när man trodde att det var kört mot Winnipeg, då gjorde de det riktigt bra.
Exakt, alltså för den hemmaplansfördelen som de hade året innan, när de bara körde över allt motstånd, det var liksom som en sån här jag vet inte vad jag ska kalla, men allt som kom in i den där gula havet slukades ju upp totalt. Så var det inte förra året. De fick inte det där flowet som de hade året innan.
Nej, men det där kan de... Det kan ha varit väldigt nyttigt både för dem och för... Jag tycker de har en jävligt bra coach i Laviolette. Men det kan ha varit en bra påminnelse för honom också.
Ja, ja precis.
Samtidigt som Filip och Viktor Arvidsson och Mattias Ekholm, tre otroligt viktiga pjäser, fick sluta säsongen på ett bra sätt i alla fall, eftersom de åkte hem och vann VM-guld.
Ja.
Och har liksom kunnat gå in i sommaren med en positiv känsla, det tror jag betyder mycket. Och nu samtidigt som de är revanschsugna. Ja, jag tror jättemycket på Nashville.
Ja, och det är inte riktigt nu. Liksom, för det känns som att fjol var Nashville det stora poplaget. Alltså de som alla ville tippa som Stanley Cup-mästare nästan. Ja, men det var liksom nu efter, det var ju så fantastiskt, tyckte alla, med deras run där i Bridgeport. Liksom i hela stan Nashville, hur den levde upp.
Ja, men då kom de ju nästan från ingenstans, och i fjol hade de plötsligt press på sig, eller förväntningar.
Exakt. Och nu tror jag ändå att nu känns det som att fler och fler börjar prata om att i den här divisionen i alla fall, som att det är mer som lutar åt Winnipeg istället. Det är Winnipeg som är lite det stora poplaget och många har som Stanley Cup-vinnare nästa gång, medan Nashville är kanske lite mer i skymundan i alla fall.
Ja, vi ska alldeles strax prata om dem.
Ja.
Ja. Jag Ja, ser mycket fram emot att följa dem. Det blir en väldigt intressant, som du säger. Det är, liksom, det är inte nu eller aldrig, men det är ändå... Någon gång måste det ju... Det är som för Tampa, liksom.
Ja.
De befinner sig nästan i samma situation.
Ja, ja, det har jag helt rätt i. Ja. Ja, nej, det är bra. Jag ska nämna en sak till som vi kanske egentligen borde prata om när säsongen börjar och det faktiskt sätter sig lite grann kedjor hit och dit. Men vi sa ju att den inarbetade första kedjan med Arvidsson, Johansson och Forsberg är en av NHLs bästa till och med. Men ja, nu ska jag inte dra några slutsatser av en försångsmatch, men då sätter de in Fjalla där istället. Och de gjorde 13 poäng ihop. Forsberg, Johansson och Fjalla. Det har varit supportrar jag sett och det har varit lite journalister i allmänhet som redan inför den matchen har hävdat att man kanske ska testa Fjalla istället för Arvidsson. För att Arvidsson ska gå ner med Turris istället, av någon anledning. Men,
så vi får Hackspetten!
Se. Hackspetten, för att han är bra på att få igång andra kedjor där också.
Ja, det är han.
Så,
han är bra på att få igång alla som precis. Har runt omkring sig.
Och så vill man ju få igång Fjalla till att bli den här riktiga toppspelaren också.
Så att, ja, det är han ju snudd på. Du ser, det finns så mycket kapital där som kan användas till en Stanley Cup.
Ja, absolut. Det är en absolut stor favorit. Så är det.
Nästa lag är också en svår konkurrent i Central, St. Louis Blues. Jag har gjort en lång utvikning i min preview, kan jag avslöja nu, om att det är lite konstigt. Det blir lite hokus pokus över det hela när man pratar om att det är, vissa lag verkar inte spela någon roll vad de gör. Vilka de än knyter till sig och hur de än beter sig, så är det som att de lyckas aldrig. Det går inte vad de än gör. Och St. Louis har ju varit ett sånt lag genom åren. De har haft fantastiska lag.
Ja.
Tänk i slutet av 90-talet, början av 00-talet. Det var Pronger och Al McInnes och bara nästan stjärnor. Det gick inte
i alla fall. Dimitri Kachuk.
Ja. Ja. Och därför så får... Det där går inte riktigt att peka på vad det är för någonting, men det gör att man förhåller sig lite avvaktande ändå. Även ett år som i år, när det känns som att Blues har... de har ju haft en väldigt aktiv sommar och stuvat om ordentligt i truppen. Och det ser i teorin jävligt intressant ut, tycker jag.
Ja, det är också precis. De är många som är intresserade av St. Louis i år, och det är också. De ska bli kul att se hur det här sätter sig, det här nya laget med mycket nya toppspelare, får man nog säga.
Ja.
Alltså de gör en av de största traderna i somras när de tar in Ryan O'Reilly och sådana gamla trotjänare som Berglund inte minst försvinner, och de tar in
tillsammans med Sobotka,
också precis. Och så det är ju Bozak som kommer in, och det är David Perron som är tillbaka för tredje gången här,
och det är Maroon.
Och Maroon som är en St. Louis kille, han kommer ju därifrån.
Precis.
Så det ser ju spännande ut, och det ser ju mer intressant ut på pappret.
Ja, och man kan ju nästan räkna Robbie Fabry som nykomling också, eftersom han har missat två raka säsonger med knäkrångel.
Exakt.
Söndersatt knä. Man hoppas att det inte går sönder igen.
Nej, precis. Han var ju också otroligt spännande ut när han kom fram, innan de här skadorna. Så att då trodde man ju att han kunde bli en riktig attraktion där också. Och vi ska inte glömma bort, de är ju väldigt spännande i St. Louis på sina andra talanger som kommer upp, en Robert Thomas, en Jordan Cairo som vann skytteligan i Traverse City, den här klassiska turneringen på rookie-campen. Så de har mycket på gång där också. Jag älskar ju Vince Dunn, som jag hade en nästan lite otäck kärleksförklaring till förra säsongen. när jag faktiskt jämförde honom med Erik Karlsson, det var ju överdrivet, men jag har väldigt höga tankar om honom som back. Så att det är mycket spännande där, men det finns också mycket som jag tycker känns lite svårt att lita på med St. Louis. Så dels historien som du nämnde, men också spelarna i sig.
Det stora och intressantaste namnet är ju Ryan O'Reilly då. Ja. Som efter de här åren i Buffalo, det slutade med att han förra säsongen erkände att han inte tyckte det var kul med hockey längre. Så tråkigt hade det blivit i Buffalo.
Ja.
Och då låter ju miljöombyte som en bra sak, men hur är det då? Var befinner han sig i? Är det roligare nu, eller har han tappat det? Liksom? Man vet inte. Men, så här, rakt upp och ner, man ser det, så är det ju en riktigt tung förstärkning.
Ja, som är liksom, det är ingen slump att han tas med i World Cup-truppen för Kanada i stenhård konkurrens, OS och så vidare. Han är ju en sån här, som coacher brukar gilla också. Alltså han är ju användbar i alla olika typer av spelformer. Boxplay. Han är, snittar ju ofta 20 minuter per match trots att han är forward. Så att...
Ja.
Men,
man vet inte vad man kommer få av honom.
Nej, det är det jag tycker med egentligen många forwards i laget. Om man kollar på den centersidan som de är nöjd med, den här nya centersidan kan man säga. För Brayden Schenn är ju nästan ny. Han kom i förra året och var väldigt positiv. Utropstecken då. Men alla de här har haft lite så här strulig bakgrund. Alltså Brayden Schenn, som det är hans tredje klubb nu. Man har inte riktigt vetat om han är ytterforward eller center tidigare. Och det har varit höga toppar med djupa dalar också. Och så sen Ryan O'Reilly med hans historia som tröttnade på hockeyn förra året i princip. Då, som kör in i en butik på fyllan och springer därifrån. Och också,
ja, det var ju några år sedan.
Tradas runt lite och kontraktstrul och hit och dit. Och så en Tyler Bosak som alltid har fått kritik för att han är för dålig defensivt och sådär. Det är liksom, det är inte den här riktigt pålitliga killen då, känner jag. Och så kanske allra viktigaste positionen i ett lag, det är ju målvakten.
Och nu, ja, jag skulle just komma till det, Jake Allen.
Ja, som han var ju
som
bra.
Ju har en enorm högsta nivå, men svårartade problem med jämnheten, och i synnerhet när det blir allvar.
Ja, exakt. Alltså, förra året hade han nästan extrema siffror som visar på hans ojämnhet. För man kunde dra ett streck mellan varje månad ungefär. Ena månaden så var han liksom otroliga siffror. Nästa månad, katastrof. Mm. Nästa månad, otroliga siffror. Nästa månad, ja. Under 90%. Men då hade han ju en Carter Hutton som...
Men jag vill... Ja.
Då hade han ju en Carter Hutton som klev in och storspelade däremellan. Men nu har han en Chad Johnson istället.
Det... Den ultimata journeymannen de senaste åren. Han spelar nya lag varje år.
Ja, precis. Så det tycker jag inte känns jättelovande för deras sida den här kommande säsongen. Att de måste förlita sig ännu mer på Jake Allen.
Ja, men jag tror att någon gång så kommer Jake Allen att förlösas. Och jag har fortfarande förhoppningar om att han ska hitta en kontinuitet i sitt spel. Och gör han det, då är det ändå... Då tror jag ändå St. Louis är bättre än vad de var i fjol.
Ja. Ja.
De var väl så att de missade slutspel, gjorde de inte?
De missade slutspel med någon ynka poäng. Det var ju jättespännande mellan dem och Colorado. De möttes ju till och med i sista matchen.
Just det. Så att, just det.
Så nära var det. Och det kanske, de kanske föll på eget grepp då när de tradade bort Paul Stastny.
Det är också så att det är din gamla favorit Mike Joe. Fortfarande tycker jag har en del att bevisa.
Ja.
Det blev ju aldrig någon riktig succé i Minnesota. Och han missade slutspel första året med St. Louis. Jag vet inte jag.
Nej, jag ska inte påstå att jag är någon stor Mike Joe-försvarare. Men jag tycker vissa detaljer i hans coachingstil och hans taktik och sådär kan vara spännande. Jag tycker också att St. Louis är spännande. Men att de är lite överskattade inför den här för säsongen tycker jag i alla fall.
Kanske. Jag tycker de är svårbedömda.
Precis, svårbedömda är väl snarare rätt ord. Alltså det kan gå
åt båda håll här.
Ja, precis. Mm. Ja, de är, det här är ju en tråkig klyscha, men de är ju verkligen beroende av en bra start, känner jag.
Ja, det är de nog.
Skulle de liksom, funkar inte i början här, då tror jag att de har svårt då, med så mycket nya komponenter och osäkerhet. Att, så här. Men vi har inte ens nämnt några andra spelare som ändå är väldigt positivt. De har ju Vladimir Tarasenko, de har den Alex Pietrangelo, de har en Colton Pareko och Jaden Schwartz. Det finns ju... Ja, det är ett bra lag.
Ja, jag säger det. Det kan gå riktigt bra, men det kan bli mediokert igen. Det är väldigt svårt att säga något om Blues.
Ja, precis. Så, ja, jag håller med. Mm.
Yes. Ja, Central är som sagt då den enda divisionen med bara 7 lag, så vi är redan framme vid sista laget.
Ja.
Och det är då Winnipeg Jets. Där kändes det i många år, från när de kom tillbaka 2011, så har det år efter år känts som att de har bara varit nöjda med att få vara med och resultaten har inte spelat så stor roll.
Nej.
Men i fjol då hände någonting helt nytt. De blev en av de stora, all talang som har samlats på under de här åren liksom exploderade i en kollektiv tjurrusning mot excellens. De gjorde ju en fantastisk serie mot Nashville här i andra omgången. Den serien känns ju redan klassisk. Ja. Det var som att de varit bättre och bättre ju längre säsongen led, och fram dit i den serien så var det en fantastisk stegring. Och nu tror ju då en enad expertis i framförallt Kanada att de kommer vinna det här.
Ja, att det nu är det dags.
Hockey nu som du och jag ju har studerat ordentligt nu av deras yearbook. De tror ju att Jets slår Tampa i finalen med 4-3. Och då ska du ta tjänstledigt, för då kommer du inte att ut med Jarko.
Nej, precis. Det har jag redan lovat här. Så blir det. Jag kommer ju inte befinna mig på den här redaktionen på ett bra tag. Om det skulle bli så. Nej, sorry.
Ja, men jag förstår ju den kanadensiska optimismen, för att som sagt, de såg ruskigt bra ut först mot Minnesota och sen mot Nashville. Och sen blev det ju lite konstigt då. Och nu har de visserligen då tappat Paul Stastny som andra center, och det tror jag är en ganska tung jobbspost. Nu ska Brian Little vara där istället, och han är ingen Stastny. Men å andra sidan så har de ju fortfarande utrymme för en del av samma sort längre fram under säsongen. Och jag spekulerar i bloggen om att, vad säger som Matt Duchene där?
Ja, vad sjukt att du säger det, för det här har inte vi pratat om. Jag har förberett att jag ska säga det i den här podden. För det slog mig en tanke mitt på dagen här om dagen att shit, när jag tänkte på Winnipeg så här, att just det, Matt Duchene ska någonstans. Det är ju till Winnipeg han ska. De har ju en superlucka för andra vid trade deadline. Det har gått en tid på säsongen. Och de ska börja spetsa till laget precis inför slutspelet. Börja vara en ny Paul Stastny. Då är det ju Matt Duchene de ska gå efter.
Oh.
Och de har ju spännande. De har ju råd att offra en Christian Vesalainen eller en Sami Niku. Det blir ju Jarkko jätteledsen att de ska behöva offra en sån. Men de har ju några spännande, inte minst finska talanger som de skulle kunna betala för en Duchene. Skulle utgå från det, då skulle de vara den stora favoriten. Alltså ännu mer än vad de redan är.
Ja. Det skulle se väldigt bra ut. Men vi ska komma ihåg också, sen förlorade de konferensfinalen med 4-1. Vann en match mot Vegas och förlorade sen 4 raka, om jag inte minns fel.
Nej, det var mycket märkligt.
Ja, då var det ju dels så att serien mot Nashville hade ju tagit sin tribut. De brände enormt med bränsle där i 7 matcher. Och Vegas var ju ett väldigt bra och svårspelat lag. Men alltså framförallt framgång under den serien tyckte jag att det behövs en mental korrigering i Winnipeg också. För de ägnade enorm tid i den serien åt att fokusera på hur synd om dem det var. För att Vegas hade tur och resultaten var så orättvisa. Sånt som Hellebucken.
Hellebucken var ju sur på Fleury. Jag skulle aldrig ha hans spelstil. Han är en skit. Jag spelar på rätta sättet. Han har tur.
Ja, han och Scheifele och några av de här unga gnällde som fan på det. Och det är min gamla käpphäst. Börjar man gnälla och fokusera på sådana saker, då är det kört. Så Paul Maurice.
Ja.
Han sa det väl aldrig rent ut, men man såg på honom att han tyckte också det. Så att där behöver de definitivt rätta till.
Ja, det kändes som att alla pratade om Nashville Winnipeg redan inför den scenen som den moraliska finalen.
Ja.
Och liksom, så som den utvecklade sig så tyckte man också att det var de två bästa lagen som möttes. Och nu, när Winnipeg vann den, då var det raka vägen till Stanley Cup, nästan. Man tänkte att Vegas klarar mig av i alla fall. Men de blev för lätt frustrerade i den serien, för att det kändes som att de mentalt redan var i Stanley Cup-final.
Ja.
De var inte beredda på att behöva jaga på det viset som de gjorde.
Nej, så där har de något att jobba på psykologiskt.
Men annars så snappar jag upp en sak som du sa där, att de har växt och sådär, och att de inte längre har den här identiteten och auran kring sig att de bara är nöjda med att vara med i NHL igen. För att tittar man på spelare för spelare, en sån som Laine är ju inte direkt blyg. Och en Mark Scheifele går ut inför förra säsongen och säger att jag kommer ju vinna poängligan i hela NHL. Alltså Conor McDavid, Crosby, försök ni. Jag går ju för poängliga titeln. De har ju en annan power i hela bland spelare för spelare också nu. De är lite kaxiga till och med.
Ja. Ja, men den måste man ju hantera, den där kaxigheten, för den slår ju det då lätt över i det jag just pratade om.
Ja, det var ju negativt på det viset, å andra sidan.
Ja.
Så.
Men Laine, som du nämnde, tror jag kommer ha sin stora, stora, stora säsong nu. Han har ju tydligen tränat hårt som fan i sommar och gått ner i vikt till och med.
Ja, han har ju lagt om kosten och gått ner 6 kilo. Ja. 6 kilo, tror jag.
Så att, jag kan glädja Jarko med med åsikten att Laine springer 50-vallen i vinter och vinner Rocket
Richard Trophy.
Ja, faktiskt. Det tror jag.
Ja, det tror jag också. Alltså, det tror jag faktiskt. Han har liksom... Han kom ändå upp i, vad blev det, 45 mål eller vad det blev förra säsongen. Och det känns som att han har så speciell release, och det känns inte som att han är lika beroende av alltså olika lägen och sådär, utan han kan skyffla iväg det där skottet lite var som helst liksom, och långt ifrån mål. Mm. Alltså det är ju rena Ovechkin, alltså det är verkligen Ovechkin-missil han sitter på.
Mm.
Så att jag, och det som du säger också med rapporten om att han går ner i vikten, lagt om kosten. Han har rakat av skägget inte minst. Och det har inte, han är inte växt ut igen heller, utan nu ska han köra den varianten. Och han känns mer seriös, och det är ju Maurice och de här gubbarna där har ju pratat om det när han kommer tillbaka nu också, att de är nöjda med vilken fysik han befinner sig i just nu.
Ja, det kan ju ha varit så också, ja, att han har tänkt på att just i slutspel så har han inte varit lika dominant. Det är svårt att vara, men han har inte gjort lika mycket mål som förväntat i de här serierna, och att han måste, ja, måste bli seriösare helt enkelt.
Ja, nej, så är det. Men för sista pusselbiten som var den stora grejen som gjorde att de tog nästa steg förra året, det var ju att Hellebucken var så bra i kassen.
Aha.
Att de till slut löste den positionen. Men för nu tycker jag, alltså, och speciellt om de skulle få till en riktigt bra center trade också, så då tycker jag att det här laget är faktiskt, att de är bättre än Nashville till exempel, eller att de kanske är bättre än Tampa och andra toppkonkurrenter, Boston, Toronto i öst också. Alltså Scheifele, Wheeler, Ehlers, Kyle Connor, det är, och så liksom Bufflin och Trouba och allt det där på backsidan, det är det bäst enligt mig. Jag, för mig är de nästan nog Stanley Cup favoriter.
Jaha. Ja, jag vill säga att den här attityden förändras först. Jag tror att Nashville tar revansch i år i den här andra omgången. Hopp.
Ja, men då har vi varsin, det där är en bra följa upp under säsongen. Vi, inför säsongen kan vi i alla fall slå fast att jag är pro Winnipeg och du är lite mer pro Nashville.
Ja.
Får vi se vart den duellen tar vägen någonstans.
Ja, det får vi.
Det kommer vi få reda på i maj ungefär, tror jag.
Ja, precis. Ja, men hörru du, nu har vi bara en division kvar att titta på nästa vecka, och det är då Pacific. Och det är intressant att den kommer sist, för jag tycker att den är mest svårbedömd av dem allihop.
Ja, där känns det som att vi kan ha lite olika åsikter också.
Du ska få på moppo.
Ja, då ska jag få på moppo. Men det känns som att jag måste tänka några varv till innan jag ens kan ha en åsikt. För jag tycker olika om de lagen lite dag från dag.
Ja, det blir lätt så.
Ja, har man ett Edmonton, vad har man ett Calgary, vad har man ett Arizona, vad har man ett Kings?
Ja, verkligen. Verkligen. Ja, och Anaheim. Det är svårt.
Ja.
Svårt.
Och San Jose, hur allvarlig cup-container är de nu då med Karlsson?
Mycket allvarlig.
Vegas, hur ska de studsa tillbaka liksom, med andra förväntningar?
Ja, det är helt otroligt. Det har ju aldrig funnits en situation som den som de är i. Så den är svår att... Det är verkligen svårbedömd.
Ja. Nej, vi behöver en vecka på oss för att komma fram till något.
Det gör vi. Och nu ska jag göra mig ordning och gå och äta och sen gå till Garden för första matchen för säsongen. Det ska bli kul. Sommarlovet är över.
Men just att få gå in i en hockeyarena i alla fall. En stor, fin hockeyarena. Mm.
Ja, känna dofterna och ljuden. Ja, det ska bli trevligt ändå.
Ja. Vi nöjer oss för den här veckan, och så tar vi en division till nästa.
Det gör vi. Och säger det här med ajöken.
Ajöken.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, oj, det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, three, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so
hallo.
One, two, time, speed, so
hallo.
One, two, time, speed, so
hallo.
Det er utroligt længe siden mor, der har samtidig trods at have råd.
Hallo.
Det er utroligt længe siden mor, der har samtidig trods at have råd.